Varmt välkomna till Tolkning pågår. Jag heter Anders Blomqvist, präst i Oxie. Framför mig har jag dagens poddare, gästpoddare. Vem är du och vad heter du? Berätta lite grann om dig själv.
Tack Anders, jag heter Karin Ekblom och jag är som du präst i samma församling som du i Västra Skrävlinge kyrka. Men i en ganska annorlunda kontext än där du befinner dig. Så det är ju i ett, ska man säga, mångkulturellt, flerspråkigt, mångtraditionellt område. Där verkar Västra Skrävlinge kyrka.
Glad Lucia förresten.
Men detsamma.
Det är Lucia-dagen, men vi ska inte prata så mycket om Lucia, utan vi ska faktiskt ge sig kast med julnatten och julens budskap. För vi ska samtala, vi ska först lyssna till evangeliet enligt Lukas om den heliga natten. Ber dig nu, Karin, att läsa den.
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: "Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt." När änglarna hade farit upp ifrån dem till himlen sa herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta." De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem.
Den heliga nattens bön. Vi ber. Kärlekens Gud, som låter denna heliga natt upplysas av det sanna ljuset, hjälp oss som vandrar i mörkret att se ljuset från din sons krubba och tillsammans med änglarna bära bud om fred på jorden, för Jesu Kristi skull. Amen. 20 verser från Lukas, mycket välkända. Är det för dig också?
Ja, det skulle ju vara en konstig präst som sa något annat.
Ja.
Eller en... Ja, nej. De är mycket välkända, Anders.
Ja.
Det är som du själv sa innan, man kan dem nästan utan till.
Ja. Mm. Är det någonting nytt som du faktiskt lägger märke till när du läser det här ytterligare en gång i ditt liv?
Ja, alltså någonting som jag har lagt märke till nu när jag visste att vi skulle tala om detta, då sitter man kanske och granskar orden på ett annat sätt. Och när jag då läste den här i så sent som i morse igen, så slogs jag av det som står om Maria och relationen till barnet, det vill säga, eller föräldrarnas relation till det ofödda barnet. Mm. I dagligt tal när man pratar om någon väntar barn, så säger man ja, de ska ha ett barn, eller hon väntar deras barn. Något annat skulle ju nästan vara lite förmätet. Förr kanske man sa hon väntar hans barn. Det hade kanske varit rimligt. Men vad som står här, det är ju att Maria, Davids, eller på sig, Josefs trolovade, väntade sitt barn. Och sen står det vidare, medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde.
Mm.
Jag tycker att det är en väldigt intressant i ett litet ord som förändrar väldigt mycket utifrån en traditionell beskrivning av en kvinna som väntar ett barn och hur man skulle beskriva det. Ja, men jag har ju själv burit barn i min kropp, och jag skulle nog aldrig säga att ja, jag väntar mitt barn. Jag väntar vårt gemensamma barn, var ju den självklara beskrivningen av vad som pågick. Och att jag födde vårt gemensamma barn. Det vill säga, Josef finns ju inte med här i den här processen, i graviditeten, i själva födseln. Det är Maria som föder fram ett barn som, där fadern inte nämns vid namn eller nämns än överhuvudtaget.
Och som vi tittade på Lukas då strax innan, så fanns det då en bebådelse 9 månader tidigare, så fanns det ett besök, ett specialbesök från en ängel, och då fick hon en förfrågan och som hon var lite obstinat till. Men hur ska det gå till? Hur ska jag kunna bli med barn? Jag har inte haft någon man ju. Jag har alltså inte haft Josef ännu. Och alltså, nej, men det ordnar sig. För Gud, ingenting omöjligt. Helige Ande ska komma över dig. Och därmed då, må det ske med mig som du har sagt, jag är Herrens tjänarinna. Och så kommer en lovprisning, hennes magnifikat så småningom i mötet med Elisabet som är hennes släkting då. Och Johannes då är väl en tre månader till, kusinen eller sysslingen är väl 3 månader äldre då. För att Elisabet ska också föda på ålderns höst. Den kopplingen då, att Lukas på något sätt har bestämt sig för nu att så här är det. Maria har inte legat med Josef, och alltså är det på något annat sätt, nämligen Guds under. Och därmed fortsätter Lukas väl att fortsätta säga det, sin son och inte vår, det säger Guds, inte ens Josef, nej, men inte heller Helige Ande som min son, utan det är, hon bär sitt barn, får sin son. Jag har inte sett det tydligt tidigare, Karin.
Men jag tänker, för att i söndagen så fjärde adventstext handlar ju just om bebådelsen. Och där står det ju, det inleds ju med att ängeln kommer till Maria och säger, du har funnit nåd hos Gud. Och jag har funderat mycket på det här, vad det betyder att finna nåd. Är nåd att bli gravid som ung flicka utan någon fysisk far till ett barn? Skulle vi titta oss omkring idag så skulle vi kanske inte betrakta det som nåd om min dotter kom hem och sa, du mamma, 15 år eller jag är gravid, men jag vet inte vem pappan är. Är det nåd? Men Maria, hon finner nåd hos Gud och blir gravid utan en far. Och jag har tänkt väldigt mycket på det där, att hon accepterar ju det. Mm. Och så har man alltid sagt, ja men hon är så from och hon gör Guds vilja och så. Ja, det är ju absolut ett sätt att kunna se det också. Men jag tänker att också att hon någonstans, hon accepterar just att Gud gör saker och ting som vi inte alltid förstår. Att nåden kan vara precis det där obegripliga som händer oss. Det ofattbara. Och som kanske många skulle ha svårt att tro på runt omkring. Men hon vågar tro på nåden. Och hon vågar bära sitt barn. Vågar föda sitt barn. Utan faderkänd. Och att det finns ett sätt att höja upp Maria genom hela den här Lukas-prologen. Eller vad man ska kalla det, de första två kapitlen. Här, på detta viset. Och det blir tydligt i julnatten också. Relationen mellan modern och sonen. Modern den utsatta som föder sonen den utsatta. Men som vilar i tryggheten av Guds nåd.
Det jag tänker på också det är när änglarna farit därifrån och herdarna låt oss gå in till Betlehem, ser de till varandra och de skyndar sig och ser Josef och Maria och nyfödda barnet. Och de berättar sen för Maria och Josef vad de hade fått se till sagt, att de har fått en uppdrag att gå och kolla läget och frälsaren är född och nu är åt Gud i höjden och så. Och Maria återigen som är huvudpersonen just i inledningen av vår poddsamtal säger då Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Hon har begrundat väldigt mycket sen bebådelsen får jag säga. Det ena efter det andra har hänt med henne som gör att kanske hon är lite förberedd på det som sen ska komma. Men jag vet inte med hela uppväxten och sen med att han sticker och blir 30 bast och sen blir han en vandrande missionär och helbrägda görelse och så småningom blir han en Kristus på korset då och hon blir alldeles sårad som vilken moder som helst som förlorar sin son vansinnigt förtvivlad alltså så finns det någon slags förberedelse med detta underliga, underbara, nådefyllda och mycket märkliga mysterium att hon får vara med om detta någon slags julnatt bland både djur och herdar och änglar och alltihopa. Jag tänkte på om vi skulle ta huvudpersonen Jesus då så ska jag ge dig en överraskning nu. Är julskriket. Det här är julskriket. Bebisen som behöver vår hjälp. Trösten. Maten. Värmen. Julskriket är för mig det mest tydliga tecknet på inkarnationen. Det måste höras, det måste synas. Alltså, lilla Jesusbarnet i den lilla krubban läggs in på julnatten i alla slags svenska kyrkor eller svenska hem. Man tar inte in den direkt utan man lägger den där. Nu blir den fullkomlig. Nej just det, de här vise männen kommer från höger där eller vänster. Vi måste vänta till 13 helgen ju. Okej, okay. Men det här blir för mig inkarnationens ljud. Det är ju ett judiskt gossebarn vid namn Yeshua som Jesus som man får då 8 dagar senare vid omskärelsen. Det där det handlar, det där det börjar med ett julskrik och du var inne på det när vi pratade om lite tidigare här. Det måste kännas, det måste vara kroppsligt. Inkarnerad betyder i köttet varande, vardandet.
Ja, och att det är just vid vår högsta eller vår största högtid både nu och som jag sa innan då också när vi pratade om det här att vi påsk, det är också väldigt kroppsligt. Det är en Jesus som i båda högtiderna är utlämnad åt mänskligheten, beroende av oss. I övriga berättelser i evangeliet så handlar det ju om en, som du sa, missionär eller en helbrägdagörare, en förkunnare, någon som går omkring och finns till för andra. och som hjälper andra. Men just vid våra absoluta, när vi firar som mest, det är ju vid de tillfällena när Jesus själv är som minst och mest i behov av människors hjälp. Det vill säga Kristus, Gud, behöver oss som allra mest. Vid jul, vid påsk, födsel, död. Alltså när vi är nakna och sårbara, så kan Gud också vara i behov av oss.
Och därmed visar Gud att Gud är mänsklig. Det genommänskliga, det är att vara så i behov av andras hjälp då. Gud älskar oss så mycket. Guds plan är så här, att visa att Gud finns med i, alltså Gud måste börja växa själv i livmodern. Gud måste få den erfarenhet att vara, att växa i sin mammas livmoder, för att sen födas fram och vara så i behov av andra människors hjälp. Det är den guden som då vi kristna firar på jul och sen också på påsken i vanmakten. Så makten i jul och påsk, det är vanmakt blir för mig då. En gud som avsäger sig, avkläder sig all makt och lägger sin själv i Guds, i människans händer. Vad är det för gud då egentligen som bara avklär sig då? Det här nästan kenosis pratar vi om, alltså den nedstigningen till ett helt enkelt en så behövd människa. Och det är det som är mänskligt då. Alltså, Gud älskar sin värld så mycket att han själv kommer till skapelsen så som människa i stort behov av andra människors hjälp. Det firar vi varje jul och påsk. Jag har inte motsvarande påskrop. Påskskriket skulle vara vidrigt på ett sätt. Då skulle man höra det här nästan. På korsfästelsen. Eller min Gud, varför har du övergivit mig? Alltså, att övergivenhetens natt är så tydlig då. Och till slut, i dina händer, Herregud, befäl jag nu min ande då. Kyrkans största högtider, jul och påsk, är människans största firande också. Att vara så i behov av andra människor.
Jag tycker det är spännande att också jämföra då våra absolut högsta högtider som vi idag, väldigt många firar idag utan att knappt kunna Jesus historia eller kunna julevangeliet som du kan utan till och kanske några till. Men det är inte så många som kan det idag. Men vi firar ju ändå då och betraktar det fortfarande som vår högsta, vår största högtid. Oavsett om man väljer att gå i kyrkan eller tro på det som står i evangelierna. Men jämfört med andra högtider, där kanske om man firar en nationaldag eller någonting, så, eller man firar slaget vid Trafalgar, då är det en stor dag där man sätter upp en Lord Nelson på en staty på ett torg mitt i stan och så firar man det här, krigets framgångar, krigets, och så blir det en stor nationaldag. Men när kyrkan firar sina högtider, då handlar det om att fira den som är som vi och som är ännu mer utsatt, som är den mest utsatta av oss alla. Den människan väljer vi, eller kyrkan snarare, att lyfta fram. Det är så rakt emot vad man traditionellt tänker om högtider. Man firar framgång, man firar succé, man firar att någonting har fullbordats. Och det har det ju här också verkligen, men inte kanske på det traditionella sättet.
Jag har inte någon bil längre. Jag skulle vilja ha en sån här stripe längst bak, du vet, som många har. Jag älskar New York, jag älskar Båstad eller liksom så här. Då skulle det stå på min: gör som Gud, bli människa, bli ännu mera människa, för det, Gud har ju blivit det. Gud, gör som Gud, bli människa. Och i den mänskligheten så finns all slags mänsklighet som vi bär. Vi är lika och vi är olika med alla andra människor. Jag tänker på den, pratar om både påsk och jul nu plötsligt, då finns det ett ställe som heter Emmaus. Emmaus var ju en by, är en by strax utanför Jerusalem, som två lärjungar gick väldigt sorgsna en gång i tiden. Och Jesus så småningom gick bredvid dem och lärde dem allting om hur Kristus måste dö och uppstå för att allting skulle gå i uppfyllelse då. Emmaus finns nu i Sverige, i Malmö och övriga Sverige finns det som en second hand butik. Jag gör reklam för dem, för det är en fantastisk julskyltning där just nu. Där finns den heliga familjen, där finns det en flyktingfamilj i skylten, och bredvid dem eller framför dem så finns det då en julkrönika av kejsar Augustus, och där står det: nu när vi ändå är i farten så här 2000 år senare med att fira lilla Jesusbarnets födelse genom att bränna 78 miljarder kronor på julhandel, så passar vi på att kontemplera kring den heliga familjen som drevs på flykt undan förföljelse från en europeisk kolonialmakt. Ty än idag, exakt just nu, föds små barn på livsfarliga vägar under hot, förföljelse och krig till följd av det europeiska herraväldets historiska härningar världen över. Och sen fortsätter den på nästa sida och nästa sida, som visar på att julevangeliet har enorm relevans om vi vågar blicka lite längre än till oss själva, tror jag. Om flyktingar som är på båtar, som skälper ut, som kapsejsar, och det dör 5, 6 eller 7 tusen EU-migranter just nu i det kalla, vidriga, svarta Medelhavet. Det har en av de affärerna som finns i julhandeln. Men jag blev så tagen så jag var tvungen att stanna, ta fotografier och visa dig nu. För julen finns på många olika sätt. Och hur kan den här enorma kärleksförklaringen som sker via Gud, via barnet, hur kan den födas i oss? 78 miljarder bränner vi. Det är bara en siffra nu för mig. Och jag köper också julklappar. Mycket mindre. Mycket färre än någonsin förut. För jag har ju nästan allt. Men det är privilegium. Vi sitter här nu, präster och är ganska högt betalda och allting sånt. Men det gav mig en perspektiv för flyttning enormt via ett skyltfönster. De skyltade faktiskt om Jesus, om julbudskapet. Hur skyltar vi som kyrka med julbudskapet, tro? Vad går att lyfta fram? Ska vi lyfta fram fredspristagarna? De två som vann Nobels fredspris. Det är också en relevans. Yazidernas folkmord på yazidierna. Priset gör ingen skillnad. Jo, kanske. De får inte tillbaka sina kära och nära. Men kan det vara någon uppväckarklocka för världssamhället? Samhället som kanske kan ta ansvar?
Jag har inget svar på den frågan, Anders. Men jag tycker ju att det är ju högst relevant. Och någonstans så är ju verkligen inte kopplingen långt borta mellan julens budskap och att bara lyfta våra ögon och se oss runt. Jag menar, också vi som kyrka står ju inför mötet med människor som tvingas gå under jorden i Sverige för att härberget, det finns inget härberge åt dem. Alla hus är stängda, alla platser är stängda. Så det är ju en realitet varje dag, åtminstone där vi jobbar i Malmö, för många av oss, där vi hela tiden blir påminna om att berättelsen om Jesusbarnet, den berättelsen är högst levande varje dag.
Maria Josef tvingades liksom alla andra av de ockuperade folkslagen till ett överfullt Betlehem för att lämna uppgifter som den europeiska kolonialmakten avkrävde dem. Står det i den här kejsar Augustus julkrönika. Dublinförordningen: när de som idag flyr undan förtryck når EUs gränser avkrävs de att de som lyckas ta sig fram, de avkrävs då levande när de som idag flyr undan förtryck, när de når EUs gränser, så avkrävs de som lyckas ta sig fram levande deras fingeravtryck, så att EU kan konstatera och kontrollera och vägra dem den okränkbara rätten att få söka asyl i det land de själva önskar. Där blev förordningen 1-4. Ja, återigen då, så finns det lagar och regler, men vi följer inte ens dem då. Det är för många. Ja, det är vår flyktingpolitik och migrantpolitik och allting så. Det kanske man tar upp som en punkt om man vill.
Det, kan, det är ju definitivt någonting att ta upp i juletid, men, och varenda dag. Inte bara till jul såklart. Men jag tänker också på det som finns som gör att vi faktiskt firar de här utsattheten. För det är ju inte utsattheten vi firar kanske direkt på julafton och till påsken. Men vad som sker när Gud griper in i utsattheten. Alltså att det finns nåd. Jag tänker att detta är en manifestation av nåd och av Guds storhet. Det är ju det som ligger bakom. Så att samtidigt så vänds det ju att Guds storhet ligger i det absoluta minsta och mest utsatta. Där är Gud som allra störst. Och det är därför dessa högtider är våra högtider. Inte för att vi firar att det är så ett litet gossebarn eller att det är ett lidande, utan i lidandet och i plågsamheten och i nakenheten, där är Gud som allra störst. Sen har det blivit julklappar för 78 miljarder. Jag vet inte om alla tänker på att det är, att man har med sig det perspektivet in. Jag lägger inga moraliska pekpinnar på hur mycket julklappar man ska köpa eller inte, förutom att vi kan ju se att det är ganska mycket pengar. Men om vi hade någonstans i medvetande om att det är i att Gud är så stor, så att vi inte ens liksom kan förstå det här. Och det är det som är julaftonens absoluta klo.
Jag förberedde julnattens gudstjänst tillsammans med vår musiker Cecilia här, och då vill jag, och då vill hon också ha med psalmen 122, dagen är kommen. Dagen är kommen, kärlek triumferar, låt oss skynda till Betlehem. Hälsad av änglar, Krister född till jorden, och kom låt oss tillbedja. Vers 3, ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Kom till vår jord, Kristus är hans namn. Så Gud sig härlig för all världen visar. På det sättet, exakt så valde Gud att visa då för hela världen. Och Kristus är hans namn. Det här julbudskapet är återigen julkyrkan, inkarnationen, att det är så Gud vill vara. Och det sjunger vi om med evig fader, evig hans strålglans. Evigt är ljuset från Betlehem. Här över barnet evigt lyser glorian. Och sen uppmaningen, och kom låt oss tillbedja. Återigen, inte bara det här med åra. Åra är ju åra ett labora, både och, bed och arbeta. Arbeta för att världen ska bli fredfull. Att ockupationen kan ställa. Betlehem finns ju kvar. Mina vänner i Betlehem brukar jag ringa till. Lobna heter hon. Hon ger påskbudskap, eller hon ger alltid ett julbudskap. Bed för freden, och nu i Syrien. Ja, vi lovar vi att be för freden i Mellanöstern. Den finns kvar. Muren byggs. Det går inte att komma så lätt igenom till Betlehem från Jerusalem. Och bed, och bed, och bed. För mig blir det också en bönenatt också, julnatten. Och kom, låt oss tillbedja. Bed åra, och sen labora, arbeta. Arbeta för fred också. Lägg några av dina miljarder till någonting annat än massa presenter. Visst, använd det också till presenter, men vilka presenter är det som världen verkligen behöver idag? Utan att vara för skamfull. Jag har lite skam, men inte så att det ska hindra mig från att ge någon present någon gång. Jag vill inte hamna i den facket. Men kom, låt oss tillbedja, vill jag säga som avslutning. Har du några avslutningsord? Vi har sysslat mer än 25 minuter.
Det är väl väldigt fint. Kom, låt oss tillbedja. Och gloria in excelsis.
Ja.
Fred på jorden.
Ja. Amen.
Amen.
Tack Karin.
Tack Anders. Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande.